Änglarna, en detektivroman av Sven Sörmark, inläst av Sebastian Karlsson för Saga. Första kapitlet. Den döde vid floden. Del 1. Först några ord om den egendomliga utsikt som pojken av allt att döma suttit och betraktat genom sin kikare strax innan skottet föll och han ramlade baklänges över parkgången. När det var klara kvällar brann solnedgångarna som eldsvådor över floden och de sanka milsvida ängarna där bakom. Bäckasinerna, klumpiga som flädermöss, flaxade med mödosamma vingslag lågt över de gungande sjoken av gröna vattenväxter och utstötte sina anfodda skrik. Genom kikare kunde man se deras stelt stirrande ögon, stora som människors. Men detta var vid klart väder. Under töckniga höstkvällar, som den då Adam hittades, insvepte dimman denna halvsjunkna vattenvärld. Denna dimma var inte gråaktig som i dalarna inåt landet eller gulaktig som inne i staden, utan snarast intensivt vit. Den täckte hela strandparken med dess gräsmattor, träd, fågeldammar och slingrande sandgångar. När dimman kom tystnade fågelskriken ut över maderna. Allt blev helt tyst, endast sorlet från floden och kluckandet längs de gamla träkajernas skoningar kunde höras av den som stod alldeles stilla och lyssnade noga. Adam Keller var klädd i en tjock vit täckjacka och halsduk. Det var en kväll med kall snål blåst utifrån sankmarkerna. Därunder bar han t-shirt med de bokstäver på bröstet som sedan skulle bli av viss betydelse vid polisutredningen. Han låg utsträckt på rygg cirka 20 meter från flodkanten, alldeles intill ståltrådstängslet till en av fågeldammarna. Halva kroppen var dold av ett buskage. Armarna höll han sträckta över huvudet på ett hjälplöst sätt, som om han ännu i döden velat lindra fallet mot marken. Benen i de slitna blå jeansen spärrade delvis parkgången och fötterna i de kraftiga bruna skorna hade sparkat fåror i den våta sanden. Hans ansikte var inte det minsta vanställt av skottet, som gått in bakom högra tinningen snett ovanför örat. Hans drag, den korta näsan, de fint välvda ögonbrynen, den fylliga munnen med de jämna, glimmande tänderna var fortfarande vackra och hade det fridfulla uttryck de burit medan han ännu levde. Skotthålet hade jämna, fina kanter och störde knappast. Det var bara de ljusa blå ögonen stirrande upp i de vajande dimflikarna över honom som höll på att skrämma slag på gamle Levin, parkvakten, då han klockan 16.05 hittade kroppen. Han ville efteråt inte berätta för någon vad det var med Adams ögon som fyllde honom med sådan vedervilja att han drog av sig högerhandsken och med sina darrande gammelmansfingrar tryckte ner ögonlocken över dem, där han satt nerhukad bredvid den döde. Något annat rörde han inte på brottsplatsen. Levin ansågs en smula senil och efterbliven, men till hans heder måste sägas att han omedelbart och föredömligt fyllde sin medborgerliga plikt. Han låste upp dörren till den så här års stängda kiosk som befann sig ett litet stycke längre in i parken och ringde därifrån till polisen. Polisassistent Lupin, som hade jouren denna måndag, svarade. Gubbens röst hade en gnällig klang, som om han kände sig förorättad. Det var hans sätt att låta skrämd. Jag har hittat en döing nere vid floden. Vem är det som ringer? Sa assistent Lupin, medan han fortsatte att betrakta skrivbiträdet Margarets vackra, smala rygg, som var vänd mot honom där hon satt vid sin skrivmaskin. Dess knatter fyllde tjänsterummet. Lupin älskade henne, med en åtrå utan skymt av själsliga inslag. Det är Levin i parken.